Tack kära himmelske Fader att du också är med det här stunden när vi är samlade för att lyssna till ditt dyrbara ord. Låt din heliga ande vara verksam, låna din kraft till mig, hjälp oss att beröras av din hälsning. Amen. Varsågoda och sitt. Vi studerade ju igår psalm 139 men avbröt oss där man vanligen avbryter sig vid läsningen av psalmen, och det var inte alls min mening att göra det, men vi hann ju inte längre. Vi studerade den här psalmen som har en välbalanserad poesi om fyra delar med sex verser i varje, 24 verser. De sex första verserna talar om Guds allvetande, nästa sex verser om Guds allestädes närvarande, sedan om Gud skaparen, den underbara Gud som har skapat mig så underbart, och David förundras över Guds storhet. Men så kommer han i vers 19 och framåt in på en reaktion över att det kan finnas de som föraktar en sådan Gud. Och så kommer en avslutning av psalmen, inte hela sex verserna men åtminstone fyra, som när vi läser vi känner oss lite obekväma, olustiga till mot, så tycker så här får man väl ändå inte uttrycka sig när man beder. Och det är någon slags hämndmotiv i den här salmen och i många andra salmer också för den delen. Och därför tyckte jag det var, ja, ska man säga, schysst att i ett bibelstudium över Psaltaren också ta med in den här problematiken och försöka förklara den så att nästa gång du läser du kanske kan ha lite mer förståelse och lite mer försonliga ögon när du läser. Och då ska vi be att få upp det här med hämndmotiven i Gamla testamentets poesi. Och då finns det en 5-6 punkter jag skulle vilja framhålla. För det första, det teokratiska perspektivet måste man liksom ha med sig. Det är inte så lätt att veta om det, men det handlar alltså inte om personligt hat mot vissa människor. Utan det är böner om att Gud ska ta sig an de fiender som hotar Guds folk. Eller förföljer deras kung som har utvalts av Gud. Så Israel var ju en teokrati. Vilket betyder att det var ett land på den här jorden. Ett folk som hade av Gud givna gränser inom vilka de skulle leva och tillbedja sin Gud som kung. Och att gå emot Israel blev då liktydigt med att gå emot Gud själv, att man förföljde Guds utvalda var liktydigt med att gå emot Gud. Och när det står att man har lagt Judas städer i ruiner, att fienderna hade gjort det, så säger David, dina städer har man lagt i ruiner. Och därför uttrycker det här, den här riktade vreden, en stark förfäran över sådana tilltag, att man vågar gå emot en sådan Gud som man just har mediterat över. Så tron på Herren var mycket beroende av hur det gick för Israels folk. Och ropen om hämnd som man upplever här kan förstås som ett uttryck egentligen för en andlig kamp. Där man var angelägen om Guds seger. Och i teokratin så fördes alltså den andliga kampen i stor utsträckning på det fysiska planet med fysiska vapen. Eftersom Guds folk hade att leva genom givna geografiska gränser och där skulle de tillbedja den enda sanna guden, vilket var en ren provokation mot folken runt omkring och deras gudar bakom vilka det fanns andliga andemakter. Och det var en provokation i själva andevärlden på det sättet. I Nya testamentet har vi precis samma kamp att utkämpa. Det står, den kamp vi har att utkämpa är inte mot kött och blod. Men väl emot furstar och väldigheter, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Men den kampen för vi med renodlat andliga vapen. Men i Gamla testamentets tid så blev den kampen också på det fysiska planet. Men när vi beder bönen Fader vår så är vi inte så väldigt långt ifrån innebörden i Davids bön här. När vi beder, ske din vilja, tillkomme ditt rike, så som i himlen så också på jorden vill vi att Guds vilja ska ske. Och om Gud ska skaffa rätt åt sina utvalda, vilket han har lovat att göra. Jesus sa till dem som ropar till honom dagen att skall han skaffa rätt. Ty han lyssnar tåligt till dem. Om det verkligen ska ske. måste det väl ändå också innebära att det onda liksom måste komma under Guds dom på något sätt och undanröjas från scenen. Och genom att uttrycka de här bönerna som David här gör som ett exempel, så överlämnar han egentligen saken åt Gud och säger: din hämnd, Gud, du måste ju göra någonting när du ser hur ondskan far fram. Men då måste vi också komma ihåg att i Gamla testamentet i övrigt så var det inte så att man skulle behandla en fiende illa. Tvärtom, om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Han ska belöna dig. Och om du ser hans oxe eller åsna eller något djur som har gått vilse, ska du föra djuret tillbaka till honom fast han är din fiende. Och om du ser din oväns åsna ligger och dingna under en börda, då ska du hjälpa åsnan. Inte lämna mannen utan hjälp, utan du ska på allt sätt undsätta honom, står det här i Andra Mosebok 23. Och så varnas man för att glädja sig över det ogudaktigas fall. Gläd dig inte när din fiende faller. Låt ej ditt hjärta fröjdas när han störtar omkull, så att Herren ser på dig med misshag. Ja. Så det teokratiska perspektivet. Det andra, och egentligen skulle man önskade man sig i Gamla testamentet, det ogudaktigas omvändelse och folkens omvändelse. Det andra är det eskatologiska perspektivet, är annorlunda i Gamla testamentet. Det fanns inte en sån tydlig uppfattning eller förståelse vad framtiden eller tidens avslutning skulle innebära. Alltså synen på framtiden var inte lika tydlig som i Nya testamentet. Man såg inte klart att det var liksom en kommande tidsålder där borta som Guds rike skulle upprättas, utan det måste väl vara här och nu, menade man. Om inte här och nu, var annars liksom? Hoppet om ett liv bortom död och grav var inte lika klart uttalat i Gamla testamentet. Så om Guds rike ska komma någon gång, så måste det komma nu. Så gör någonting, Gud, var liksom hållningen. För det tredje, författarens frihet. Det förhållande att författare i Gamla testamentets poetiska böcker gavs frihet att uttrycka sina känslor på ett ofta mycket ohämmat och märgstarkt sätt betyder inte att Gud sanktionerade allt som sägs och sades. Det handlar istället om människors desperata rop till Gud. Och Gud vet ju vad de egentligen menar. Och han blir inte generad för själva ordvalet. Han ser liksom bortom orden och djupare än själva orden, för han känner hjärtat bakom orden. Och Gud är inte så lätt chockad som vi kanske tror, eller som vi är i det här avseendet. För det fjärde, det poetiska språket. Till poesins natur hör ofta starkt bildspråk. Till exempel medvetna överdrifter, hyperboler, utan att författaren därmed menar att han ska bli tagen på absolut bokstavligt, tagen liksom på det han säger. Vi använder det här själva många gånger. Vi säger när vi står på busshållplatsen: åh, jag har stått här i evigheter och väntat. Spårvagnen eller bussen kommer ju aldrig. Ha, hur länge har du stått här? 20 minuter. Och så överdriver man ju medvetet för att förstärka känslan av att usch vad länge jag har väntat. Starka känslor kräver liksom talande bilder. Och hebreiskan är dessutom väldigt direkt och konkret till sin natur som språk. Författarna avser mera liksom att ge uttryck för vad de känner, mera än konkret vad de menar. De vill få oss att känna något av samma desperation. Och när den orientaliska människan blir känslomässigt upprörd, då använder hon alltid starkt bildspråk. Lyssna till Jeremia till exempel 20. Han säger så här, för han var förföljd för sin förkunnargärnings skull: förbannad var det den människa som meddelade min far, du har fått din son. Låt det gå den mannen som det gick för de städer som Herren förstörde. Låt honom få höra klagorop på morgonen, stridsrop vid middagstid, därför att han inte dödade mig i moderlivet så att min mor fick bli min grav. Usch, vad hemskt. Men han vill ju förmedla den här desperationen. Usch, mitt liv. Jag önskar att det inte hade blivit av. Liksom. Eller jobb. Något liknande. Varför fick jag inte dö vid födseln? Förgås när jag kom ut ur min moders liv. Varför blev jag inte nedgrävd som ett dödfött foster, som ett barn som aldrig såg ljuset? Så förtvivlad var han. Författaren som vill verkligen förmedla sin desperation och förväntas inte bli tagen på bokstavligt allvar. Jag hörde en upprörd elev i högstadiet, var det väl en gång, som upplevde sig ha blivit väldigt orättvist behandlad av sin lärare. Och sa så här ungefär: oh, jag hatar min lärare. Jag skulle vilja skära henne i strimlor. I små strimlor till och med. Alla som hörde det förstod att det skulle hon ju egentligen inte vilja göra. Skära sin lärare i små strimlor. Men hon använde ju det här språket för att liksom få ur sig de här starka känslorna av besvikelse. Och vid ett tillfälle tycks Jobb till och med vädja till sina vänner att inte ta honom på så bokstavligt allvar eftersom han var så i så känsloladdat läge. Han säger i Jobb 6:26 så här: tänker ni märka ord nu också och betrakta en förtvivlad mans ord som luft? Varför är ni så kinkiga med mitt ordval när jag bär på en sån smärta? Det är ju min smärta som talar, mina jobb, inte förnuftet. Så tillämpningen är att vi inte ska haka upp oss på lidande människors sätt att uttrycka sig. Kanske de också tillåter de här så kallade förbjudna hatkänslorna att släppas fram för att de inte längre ska ha samma makt över deras tankar och känsloliv. Så bildspråket och vokabulären är mustigt och levande även när det är positivt laddat. Har du tänkt på det? Men då får inte Bibeln någon kritik. Men så står det så här: må himlen vara glad och jorden fröjde sig, havet brus och allt som fyller det. Må strömmarna klappa händerna och bergen jubla med varandra inför Herren. Så får man väl inte säga. Strömmar kan väl inte klappa händerna och bergen kan väl inte jubla. Men kära du, det är ju poesi. Det är ett uttryck för stark glädje som psalmisten känner i det avseendet i psalm 96. Så det poetiska språkets koncentration innebär att så många nyanser försvinner och kvar blir bara liksom mera eller mindre svartvita alternativ. Man talar inte om halvrättfärdiga människor eller halvogudaktiga människor, utan det är antingen eller så i poesins språk. För det var det. För det femte, en passion för rättvisa lyser igenom här. Ofta uttrycker dessa psalmer en äkta passion för rättvisa och rättfärdighet och utgör inte en täckmantel för hämndbegär. När de upplevde ondskan och dess framgång så fylldes de av en helig indignation, en helig vrede och ropade till Gud om hans ingripande. Och de förväntade sig att Gud skulle skipa rättvisa och döma det onda här och nu, så fort som möjligt. Kanske vi borde ha lite mer om den där moraliska indignationen och passionen för rättvisa. Om du till exempel ser ett barn på gatan bli misshandlat av en vuxen, blir du inte arg då? Vill du inte få stopp på det så fort som möjligt? Det uppstår liksom en helig vrede, så här får inte ett barn behandlas. Nej. Och David tyckte, så här får man inte behandla det folk som Gud har heliga avsikter med. Och förstöra hans städer och jaga dess konung och så vidare. Man utgick ifrån att Gud är god och rättfärdig. Och att han därför måste döma ondskan och göra slut på den. Och därmed visa att ondskan är ond. Och inte får segra över det goda. Så författarnas till synes hårda ord var inte grundat i ett tillstånd av ondska hos dem själva. Utan snarare i en uppriktig och enträgen önskan om att Guds rättfärdiga avsikter inte skulle få jäckas. Man såg det liksom att Guds egen ära står ju på spel här. Ett ont hat, så att säga, ett medvetet ont hat, det skulle i så fall vara att önska det ondas framgång och Guds nederlag. För det sjätte, den profetiska dimensionen. En del av den här psalmerna, särskilt psalm 69 som är väldigt saftig alltså, handlar faktiskt profetiskt om Jesu lidande och de som gick emot Kristus, de som förrådde honom och så vidare. Ha det i åtanke när du läser psalm 69. En profetisk dimension finns i en del av de här psalmerna. För det sjunde, vi ska komma ihåg att den här saltarlitteraturen som vi håller på med nu skrevs det mesta 1000 år innan Jesus höll sin bergspredikan. Vi får inte döma för hårt. Nya testamentets etik var ännu okänd. Vi har hört Jesus i historien. De levde 1000 år före honom som sa: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er, be för dem som förorättar er. Bergspredikan enligt Lukas 6. För det åttonde, synden och syndaren sågs mera som ett i Gamla testamentet. Det gjordes inte samma åtskillnad mellan synden och syndaren som i Nya testamentet, där vi förmodas tycka illa om synden men älska syndaren. Men i Gamla testamentet så var det liksom ett. Avskyn för synden blev därför mera riktad direkt mot den som gjorde det onda. För det nionde och det sista. Nya testamentets allvarliga språkbruk får vi heller inte glömma. Vi ska inte tro att Nya testamentet är liksom så milt alltid i sitt språkbruk. Jesus själv säger så här: den som förleder en av dessa mina minsta som tror på mig, honom vore det bättre att en kvarnsten hängde som hans hals och han sänktes i havets djup. Det är tuffa ord. Matteus 23. Ni ormar och huggorms yngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? En lång rad sådana vi rop. Galaterbrevet 1, Paulus säger, och vi tycker det låter intolerant: om någon predikar evangelium i strid med vad ni har tagit emot, då var han under förbannelse. Det var inte intolerans, utan det var att vara rädd om Guds sanning, det finaste och största av alla budskap. Och tänk bara där Leif var inne lite grann i början av Uppenbarelseboken, de allvarliga domsutsagor som man där kan läsa. Jesus bad om förlåtelse för sina bödlar. Och vi tycker det var ju stort. Och det var ju det. Men det måste ju samtidigt innebära att utan den förlåtelsen så låg alltså bödlarna illa till. Eller? Stefanos bad för sina bödlar under det att stenarna haglade över honom. Han bad att de skulle slippa ställas till svars för den synden. Men den bönen hade väl varit onödig om det inte fanns en kommande allvarlig dom över just synden och sådana tilltag. Ja, så vi ska alltid eftersträva att förstå helheten i Guds uppenbarelse. Som vi sa igår så Gamla testamentet kan vara lite dunkelt, men det blir ljusare och ljusare och till sist står solen i zenit i Kristi uppenbarelse. Och om vi förstår de här bitarna som jag hade sagt och tänker på dem lite mer, så kanske det här kan falla på plats också lite lättare hos oss. Och det gäller också övriga, ja, vi tycker våldsmättade berättelser i Gamla testamentet kanske ska förstås lite i ljuset av det här jag just har sagt. Och åtminstone borde vi ha lite mer av den passionen som det står om Lot, att han plågades svårt i sin rättfärdiga själ när han såg laglösheten omkring sig, när han såg att man struntade alltså i Guds lagar så fullt ut. Är det någon risk att du och jag mår dåligt över sånt? En ny kristen man sa till mig: du, sen jag blir kristen så mår jag mycket sämre nu när jag läser tidningarna och ser på nyheterna. Är det något fel med mig? Helt i sin ordning. Du är normal. Du har kommit i ett normalt läge. För du mår dåligt och Guds vägnar. Vi kan liksom inte må bra i en värld där förförelse finns. Där våld finns. Där oskyldigt blod utgjutes. Det var aldrig Guds plan med mänskligheten. Och vi behöver kanske reagera mer och Guds vägnar emot det som är orätt och orättfärdigt. Men så slutar David salmen: men Gud, för allt i världen, kom tillbaka till mig och till mitt hjärta och kolla upp mig. Han har en ödmjuk avslutningsbön i vers 23-24. Vi kanske kan få det på skärmen också. Börja med mig, Gud. Han går tillbaka till det han sa i första versen. Utrannsaka mig och pröva mitt hjärta och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg, och för allt i världen i så fall led mig på den rätta vägen. Och ni ser hur angelägen han var om att vara på Guds sida själv. Och där får vi lämna psalm 139. Hoppas den har varit till lite hjälp också med de här avslutande orden.